Plattformsdagarnas kunskapsdialog om säkert boende i havsnära läge med Olof Persson från Sweco.
Jag heter Olof Persson och arbetar som teknisk konsult på Sweco. Jag är ansvarig för Swecos ytvattenverksamhet i södra Sverige. Jag har arbetat som konsult i 13 år och är civilingenjör väg och vatten i grunden. Det här ska handla om att bo nära vatten och de förutsättningar som det innebär. Titeln för kunskapsdialogen är Säkert boende i havsnära läge. Den inneboende konflikten är uppenbar. Havet stiger vilket medför ökade risker för bebyggelse nära havet. Samtidigt är exploateringstrycket stort i havsnära områden och många vill bo här. I vissa fall har nog önskan om att kunna exploatera och bo nära havet medfört att riskerna har bortsetts från. Det är ett faktum att klimatförändringarna är pågående och att problembilden avseende höga vattennivåer i havet kommer att öka i framtiden gör att det ofta tenderar att ses som ett framtida problem. Men de senaste årens tuffa stormar med höga vattennivåer som följd har visat att problemen inte endast är framtidens problem. Det är i hög grad problem som behöver hanteras redan idag. Tur då att det finns tekniska lösningar som kan hantera många problem. Typexemplet är Holland, där ungefär hälften av landet ligger mindre än en meter över havet och en fjärdedel faktiskt ligger under havsytans nivå. Som en följd av nödvändighet har man idag i Holland egentligen mindre problem än många andra länder. Frågan har hanterats under lång tid. Organisationer för att hantera även en stigande havsnivå framöver finns på plats. Man har till och med grundlagstiftat att kustlinjen inte får backa. Tar havet en meter av stranden så tar Holland tillbaka en meter från havet genom tekniska åtgärder. I många andra länder, Sverige inkluderat, diskuteras fortfarande ansvars- och finansieringsfrågor. Och tiden går. Som ett bispår kan vi också konstatera att de senaste årens extremsituationer på intet sätt representerar hur illa det faktiskt kan bli i samband med storm. 1872 drabbade den så kallade Backafloden södra Östersjön. I Travemünde nådde vattennivån i havet plus 3,4 meter över normalvattennivån. I Tyskland, Danmark och Sverige dog 271 människor och över 15 000 fick sina hem förstörda. Denna händelse inträffade vid en tidpunkt då våra kuster var långt mindre exploaterade än idag och effekterna hade med stor sannolikhet blivit betydligt värre idag, åtminstone avseende förstörelse av byggnation och infrastruktur. Möjligtvis hade prognoser och kommunikationsmöjligheter lett till att färre människor faktiskt dör, men detta är spekulationer. De dataserier som finns att tillgå avseende vattennivåer längs Sveriges kuster är vanligtvis betydligt kortare än att inkludera Backafloden. De flesta mätstationer har varit i drift sedan mitten på 1900-talet. Dessa dataserier utnyttjas för att bestämma dimensionerande nivå eller en situation med en viss återkomsttid, låt säga en 100-årshändelse. Det finns en uppenbar risk att de framräknade nivåerna underskattas i det att en betydligt extremare händelse än det som finns representerade i dataserien bortsätts från. Samtidigt svårt att förhålla sig till en så extrem händelse som Backafloden. Är det rimligt att dimensionera bebyggelse eller skydd av bebyggelse för att kunna motstå denna händelse? I Travemünde finns uppgifter om vattennivåer ända från 1300-talet och de historiska uppgifterna visar att Backafloden var en extrem men inte unik händelse i södra Östersjön. 1320 nådde vattennivåerna här 3,1 till 3,2 meter över normalvattennivån. Och vid två separata händelser under 1600-talet nådde havet nivåer på cirka 2,8 till 2,9 meter över normalvattennivån. Att dessa händelser har uppstått vid upprepade tillfällen historiskt sett innebär att de förr eller senare kommer att uppstå igen. Men frågan kvarstår, hur exploaterar vi klokt i havsnära läge? Och kanske än viktigare, hur hanterar vi all befintlig bebyggelse längs våra kuster? Sett till marknivåer och potentiella vattennivåer finns det områden i de flesta kustsamhällen och kuststäder som ligger på problematiska nivåer, idag eller i framtiden. I samband med stormen Sven var havsvatten centimeter från att nå mynningen till citytunneln i Malmö. Vilka hade konsekvenserna blivit om vattnet stigit ytterligare några decimeter och faktiskt börjat fylla citytunneln? Vilka blir konsekvenserna om en storm motsvarande Backafloden med vattennivåerna på storleksordningen en meter högre än vid stormen Sven drabbar idag? Och vem ansvarar för att hantera dessa risker? Är det staten genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap? Är det kommunen? Är det fastighetsägarna? Kommunen har genom sitt planmonopol ett ansvar att planlägga på ett säkert sätt. Ny bebyggelse bör inte uppföras på mark som riskerar att utsättas för översvämning eller andra konsekvenser av klimatförändringen. Men ansvarstiden är kort. En kommun som medger nybyggande på mark som senare blir översvämmad riskerar att bli skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen. Detta ansvar gäller i 10 år från det felaktiga plan- eller bygglovsbeslutet. Klimat- och sårbarhetsutredningen har föreslagit att PBL kompletteras med ett tillägg om att ansvarstiden förlängs till 20 år, men något beslut om detta har ännu inte tagits. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Bland myndighetens övergripande principer och förhållningssätt står att läsa att myndigheten ska förebygga händelser i första hand samt identifiera och beakta framtidens hot, risker och utmaningar. Beaktande dessa formuleringar anser jag att myndigheten är förvånad att vara tyst i frågan om stigande havsnivå. Vad gäller befintlig bebyggelse ligger det ett stort ansvar på fastighetsägaren. Finansiering av skyddsåtgärder är ett ansvar för de fastighetsägare som drar nytta av skyddet. Det kommunala förbudet mot gynnande av enskild kan i många fall utgöra ett hinder för en kommun som faktiskt vill skydda ett område längs kusten, med motiveringen att åtgärden endast kommer ett fåtal till godo. Även Boverket är en aktör inom området. Boverket fick i regleringsbrevet för 2010 i uppdrag att utföra en fördjupad analys av hur tillämpningen av systemet för planering och byggande i kommunerna kan främja klimatanpassningen. Analysen skulle komplettera den analys Boverket gjorde 2009 om hur plan- och bygglagstiftningen kan användas för att anpassa planering och byggande till kommande klimatförändringar. Rapporten innehåller texter av karaktären allmänna råd. Dessa texter ska ses som förslag och utgör ett underlag för Boverkets fortsatta arbete med föreskrifter och allmänna råd med anledning av den nya plan- och bygglagen. Länsstyrelsen Skåne har fastslagit att exploatering inte bör ske under nivån plus 3 meter. Det är åtminstone något att förhålla sig till, även om jag personligen ifrågasätter en fix nivå. Beroende på de naturliga förutsättningarna, såsom om exploateringsområdet kan utsättas för vågor i samband med högvatten eller vilka högvattensituationer som faktiskt kan uppstå, kan den nivån vara för låg såväl som onödigt hög. Man kan även diskutera rimligheten i en lägsta nivå för byggnation om man anlägger ett skydd utanför exploateringsområdet, till exempel en vall. Enligt resonemanget om en fix lägsta nivå underkänns mer än halva Holland som lämpligt område för byggnation. Nu lite kort om några begrepp som används ofta då man diskuterar höga vattennivåer, men som jag upplever ofta misstolkas eller används felaktighet. Återkomsttid, eller sannolikhet, ackumulerad sannolikhet samt tidsperspektiv. Och så lite om teorin bakom begreppen. Att dessa begrepp är så viktiga är att utgöra grunden för de dimensioneringsförutsättningar som ska råda vid nybyggnation eller anläggande av ett skydd. Återkomsttid är ett annat ord för sannolikhet, eller i själva verket den inverterade sannolikheten. Om vi tar ett enkelt exempel, en vanlig 6-sidig tärning, då vet alla att sannolikheten att på ett kast slå en 6 är 1 på 6. Återkomsttiden för att slå en 6 är då den inverterade sannolikheten, det vill säga 6 kast. Statistiskt sett slår du alltså en 6 på 6 kast. Men som alla vet finns det inget som hindrar att du slår fler 6 på dina 6 kast, eller för den delen ingen 6 alls. På samma sätt fungerar återkomsttid och vi diskuterar höga vattennivåer. En vattennivå med 100 års återkomsttid sker statistiskt sett en gång under en 100-årsperiod. Men det finns inget som hindrar att den uppstår fler gånger eller ingen gång alls. Det finns heller inget som hindrar att det uppstår en värre situation, alltså en situation med en längre återkomsttid. För att bestämma en vattennivå med en viss återkomsttid genomför man en statistisk analys av historiska data. Metoden kallas för frekvensanalys och bygger på idén att extremvärden för till exempel vattennivåer i havet är distribuerade över tiden enligt en viss fördelning. Det finns många olika fördelningar, till exempel normalfördelningen, men för extremvärdesanalyser används ofta någon annan fördelning, till exempel Weibull eller Gumbel. Vanligtvis analyseras årliga maxima och en fördelning anpassas till de faktiska observerade värdena, och härigenom kan återkomsttider med längre återkomsttid extrapoleras enligt fördelningskurvan. Vid frekvensanalyser bör man vara medveten om att metodiken medför stora osäkerheter i beräknad vattennivå med en viss återkomsttid. Och ju längre återkomsttid som extrapoleras, desto större osäkerhet är vattennivån behäftad med. En tumregel är att om du har tillgång till 50 års data, som du kan lita på, så kan du extrapolera om att trovärdighet uttalar dig om en återkomsttid med den dubbla längden som dataserien, det vill säga 100 år. Men även här är metoden långt ifrån absolut, och de val som görs till exempel avseende fördelning kommer att påverka resultatet. Vidare är en vattennivå med en viss återkomsttid ett levande begrepp. Så snart nya situationer uppstår så behöver en ny frekvensanalys genomföras. De senaste 5 årens hårda stormar med höga vattennivåer som följd har således medfört att vattennivån för låt säga en 100-årshändelse har ökat. Och jag nämnde tidigare svårigheterna att förhålla sig till historiska extrema händelser som Backafloden, som inte ingår i den befintliga dataserien, men icke desto mindre är känd. Att helt bortse från händelsen, vilket är det vanliga, innebär att vattennivåerna för en viss återkomsttid riskerar att underskattas. Om vi kommer in på begreppet ackumulerad sannolikhet så avser vi sannolikheten att en händelse med given återkomsttid överskrids under en given tidsperiod. Med andra ord, hur stor är risken att en anläggning skadas eller förstörs till följd av att den dimensionerande händelsen överskrids under anläggningens livstid? Som ett exempel kan nämnas att sannolikheten för att en 100-årshändelse ska uppstå eller överträffas under en 100-årsperiod är 63%. Alltså, om man bygger hus som bedöms komma att stå i 100 år och dimensionerar husen för att kunna motstå en 100-årssituation, så är det mer sannolikt att den dimensionerade händelsen överskrids än att den inte gör det under husens livslängd. Om detta är en acceptabel risk går det inte att uttala sig generellt om, utan det beror på vilka konsekvenserna blir om den dimensionerande händelsen överskrids. Mindre materiella skador kanske kan vara acceptabla om det skulle bli orimligt dyrt eller medföra andra oacceptabla konsekvenser att dimensionera för en än mer extrem situation. Men om konsekvensen riskerar att bli att människor skadas eller dör, kanske är det då motiverat med hårdare dimensioneringsförutsättningar. Som exempel kan nämnas Sveriges storskaliga vattenkraft, där dammar dimensionerat för att kunna motstå det man idag kallar för högsta beräknat flöde och tidigare kallade 10 000 års flöde. Man har alltså en mycket hög säkerhetsnivå. Sannolikheten att en 10 000 års händelse inträffar ett givet år är 1 på 10 000 och den ackumulerade sannolikheten under en 100-årsperiod är cirka 1%. Det sista begreppet är då tidsperspektiv, som jag nämnt ovan. Det handlar alltså om hur långt in i framtiden vi siar om. När vi dimensionerar bebyggelse eller skydd så spelar konstruktionernas tänkta livslängd givetvis roll. Men i skenet av klimatförändringen blir begreppet än mer intressant. Det som är en 100-årshändelse idag är inte detsamma som en 100-årshändelse imorgon, i och med att medelvattennivån i havet stiger. Det vanliga sättet att hantera denna problematik är enkelt. Man förutsätter helt enkelt att de extrema situationerna i framtiden kommer att se likadana ut som idag. Det som kommer att medföra förvärringen avseende extremvattennivå i framtiden är det faktum att medelvattennivån stiger. Ett framtida högvatten utgår alltså från högre normalvattennivå, vilket innebär en högre absolutnivå än idag. Sammanfattningsvis vill jag peka på svårigheterna att fastställa dimensioneringsförutsättningar. Och på det faktum att en dimensioneringsförutsättning, låt säga en 100-årshändelse, inte är ett konstant värde. Den 100-årshändelse som gällde för ett par år sedan behöver inte längre gälla idag, särskilt om några extrema händelser har hunnit inträffa under dessa år. Och avslutningsvis, blanda inte ihop återkomsttid och tidsperspektiv, vilket ofta sker. Situationen år 2100 har ingenting att göra med en 100-årshändelse. Och en 10 000-årshändelse har inget att göra med att titta jättelångt fram i tiden. Med detta sagt hoppas jag på intressanta diskussioner om säkert boende i havsnära läge. Tack!